Ni lyssnar på Egen Kraft webbradio och på programmet och relationsspecialist psykologen Lyra Ortiz vägleder dig. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre. Vår sponsor är Betonfabriken Coworkningskontor. Och vill ni lämna meddelande, vill ni kommentera, då kan ni alltid lämna ett meddelande på 070-019-0825. Och idag ska vi prata om föräldrar som har separerat och hamnar i konflikt. Och vår gäst kommer att vara med och presentera sig. Välkommen!
Tack så mycket. Jättefint att få vara med och prata om det här viktiga ämnet. Therese Alvar heter jag och jag är också psykolog. Jag har jobbat hela mitt psykologliv i olika verksamheter där jag har mött barn och familjer. Jag har jobbat inom habilitering där jag har mött människor med funktionsnedsättningar. Jag har jobbat i barntraumateam för att stötta upp kring barn som förlorar nära anhöriga i plötslig död. Och jag har jobbat inom statlig ungdomsvård med behandling av ungdomar på institution. Mm. Och nu så jobbar jag sedan några år tillbaka på ett företag som heter Psykologpartners. Och därför jag jobbar med allt som har med barn, unga och människor med funktionsnedsättningar att göra.
Mm. Men välkommen! Min första fråga till dig är... Dessa föräldrar som separerar och hamnar i jättestora konflikter, vad det beror på? Vad är det som gör vanligtvis att de hamnar i så stora konflikter?
Mm. Det är en klurig fråga det där, tänker jag. Jag tänker att de människor som separerar, som har levt tillsammans och försökt att leva tillsammans, de vill ju lämna varandra, tänker jag. I de allra flesta fall, om det har varit, alltså när det blir stora konflikter, då ligger ju ofta bakom. Man kanske har sårat varandra djupt, skadat varandra. Och man vill lämna den andra personen och helst aldrig se den igen. Den skulle, man vill inte ha med den att göra igen. Men har man barn ihop, då är man ju... Vet man, då har vi ett livslångt åtagande tillsammans. Vi måste samarbeta. Och är barnen små, ja, då är det många år tills barnen är vuxna och självständiga. Och många diskussioner, praktiska diskussioner som behöver lösas. Med, tillsammans med den här personen som jag egentligen inte längre vill ha med att göra.
Precis, för att... Kan tänka mig att det måste då vara jättesvårt att behöva samarbeta med en person som egentligen skulle man vilja skicka till ett annat land. Eller vad jag, väldigt långt borta ifrån sig. I den där. Och vad händer då när du träffar till exempel ett föräldrapar som inte vill samarbeta?
Jag tänker ofta, det här är lite klurigt, för vi kan tänka att ofta, det är klart det finns de som inte vill samarbeta alls också, självklart. Men jag tror att väldigt många ändå har en ambivalens och har en önskan om att samarbeta för att man vet att vi behöver ju samarbeta för att det är det bästa för vårt barn. Men det finns mycket känslor som kommer i vägen, man vet inte hur. Hur ska vi bete oss för att det här samarbetet ska funka?
Precis, för att motivationen verkar vara i såna fall barnen. Jag skulle inte vilja träffa min föräldrar partner, men ändå ska jag göra det på grund av barnet. Och då, jag tjottar, jag vet med den där. Men vad händer med de som inte kan samarbeta?
De behöver ju få stöd, professionellt stöd, i hur det här ska läggas upp. Det kan ju vara, men hur ska vi strukturera hämtningar och lämningar? När ska barnet vara hos dig och mig? På stöd i huret. Så att inte det blir stridsfrågor av allting. Vem ska köpa termobyxor? Det går inte att ta varje liten diskussion som, utan då behöver man få hjälp i att strukturera upp. Hur ska det här samarbetet gå till? Hur ska vi kommunicera med varandra? När ska vi kommunicera med varandra? Vad ska vi ge för information till våra barn och vad ska vi inte ge för information till våra barn? Att man får stöd i det, gärna av en professionell person.
Ja. Och säg att jag skulle vara en sån förälder. Jag kommer till dig som patient. Och jag säger att nej, jag kan inte samarbeta med min partner. Och det är min partners fel. Vad skulle du säga till mig?
Vad skulle jag säga? Jag sitter ju alltid med ett barnperspektiv i det här. Jag tänker, när man kommer till mig så gör man det ju i egenskap av att man kommer oftast som förälder. Så jag skulle försöka att vi lyfter det och tittar på hur ser barnets värld ut? Vad är barnets behov? Och hur ska det tillgodoses? Och vad kan jag göra för att få till det? Hur kan vi hjälpa den här föräldern i den här jättesvåra situationen? Vad finns det för stöd som den här föräldern kan få? Det kan ju vara eget. Ja, nu hade personen kommit till mig så verkar vara uppe för samtalsstöd. Det är ju väldigt gott att få samtalsstöd och få hjälp och liksom bearbeta sina egna erfarenheter kanske och få redskap och hantera den situation man befinner sig i. För att kunna kommunicera med den här före detta partnern kring barnet. Finns det andra stöttande personer runt omkring i nätverket som kan hjälpa till på olika sätt? Sen brukar man kan ju tänka också att i väldigt många fall är ju tiden en vän. Så det kan man ju också prata lite om. Att just nu är det jättesårigt och ni är nyseparerade och det är skit. Och ni bråkar och svär på varandra så fort ni hörs. Men tiden kommer att gå. Och av erfarenhet så vet vi att saker och ting blir ofta lättare över tid. Så att man får försöka jobba med det. Att det kommer inte alltid att vara på det här sättet. Och hur ska vi göra? Var vill vi vara om ett år? Hur ska vårt samarbete se ut då? Ja, men så här ska det se ut. Okej, och vilka steg på vägen behöver vi ta för att nå dit? Och vad ska vi göra för att inte förvärra det också? För den delen.
Precis, för att då introducerar du ditt perspektiv. Det är väldigt klokt för att precis, man är väl inne i sina känslor just nu. Behöver inte vara så hela tiden. Om vi tittar på barnen här. Säg att nu är jag ett barn som kommer till dig. Och är ledsen för att mina föräldrar bråkar. De säger att de älskar mig. Men jag tror inte riktigt på det. De bråkar om vem ska ha mig den här veckan eller nästa vecka. Vad skulle du säga eller hur skulle du kunna hjälpa mig i en sån situation?
Ja, jag skulle lyssna mera på dig och jag skulle vilja förstå din situation mera. Och sen så skulle jag skulle be om ditt tillstånd att föra vidare del av din upplevelse till föräldrarna. Säga att och då inte ett samtal när barnet är närvarande nödvändigtvis, om inte barnet känner sig redo att vara. Men kunna hjälpa till att vara ett språkrör till föräldrarna och kunna säga, hörrni, ni vill ett barns bästa, så här upplever barnet det. Hur kan vi göra för att avlasta barnet? Det blir ett slagträ mellan er, eller hur det kan vara. Ni säger att ni älskar barnet, men ni visade inte, barnet reagerar på era beteenden. Vilka beteenden? Med vilka beteenden visar ni att ni älskar barnet? Och så kan man ju göra kartläggningar av det och se. Hur kan vi jobba med det? Hur kan vi öka upp de beteendena som visar barnet att ni älskar det? Jo, det kan ju vara det här att om vi tittar. Jag är lite förtjust i att prata beteenden. Och då kan man göra en så här enkel liten kartläggning. Och titta, men vad gör jag för mycket av? Vad gör jag för lite av? Vi pratar överskott och underskottsbeteende. Men för mycket av just nu. Om vi tänker det här exemplet med barnet som hamnar i det här. Och föräldrarna säger att de älskar det. Men barnet känner sig inte så älskat just nu. Vad gör föräldrarna för mycket? Det är kanske för mycket. Pratar illa om den andra föräldern. För mycket. sitter med och smsar när jag har barnet till exempel.
Mm.
För mycket prat med barnet om situationen.
Mm.
Till exempel. Så skulle det kunna vara, men vad har vi på för lite sidan då? Ja, men vi kanske har för lite konkret information till barnet.
Mm.
Jag kanske ger för lite konkret information till barnet. Jag kanske gör för lite, liksom, för lite trevlighetsstunder tillsammans. Jag kanske läser för lite med barnet. Den typen av liksom, beteende som barnet tolkar som att mamma eller pappa älskar mig. Ja, men det gör jag genom att jag spenderar tid med mitt barn. Vi är tillsammans, för det är trevligt tillsammans. Jag intresserar mig för vad barnet har gjort idag. Jag är inte helt upptagen av mig själv, utan jag vill veta hur det var på rasten idag, och jag lyssnar aktivt på barnet. Mm. Det är kanske för lite av den typen av beteende. Kan man göra en sån kartläggning, och så kan man prata med föräldrar om det och säga, men hur ska vi jobba med det här? Det är svårt att tjata ner det här som det är för mycket av, men vi kan enkelt öka upp en del av de här underskottsbeteendena som vi är för lite av. Kanske där, men vi frågar mer aktivt, lyssnar mer aktivt efter barnets värld och barnets upplevelser och barnets dag. Sådana saker kan göra stor skillnad.
Hur stor brukar det vara den här skillnaden mellan... Säg att du kommer till föräldrar och berättar att er barn känner sig ledsen för att känna sig oälskad. Hur reagerar föräldrarna? Är de medvetna och det? Blir de överraskade vanligtvis? Hur reagerar de?
Jag kan ju inte säga någon specifik sån situation eller så, men ofta den här typen av samtal kan ju bli ganska känslosamma så.
Mm.
Det är just där som vi pratade om innan, att föräldrar i de allra flesta fall så vill de ju sitt barn så väl.
Mm.
Och har ju också någonstans en medvetenhet om att det jag gör nu är inte bra för mitt barn så. Men man har liksom snurrat in sig i någon så här konfliktboll där med exet och hamnat i en maktkamp.
Ja, precis.
Men att just då få hjälp att stanna upp, höja blicken och titta på vad är det, vad gör jag egentligen och vad gör vi? Och vad är det egentligen, hur stämmer det överens med vad jag skulle vilja?
Mm.
Och hur kan jag komma närmare till att vara den där föräldern som jag vill vara nu när jag fattar att mitt barn också, det är kaos i mitt barns liv.
Mm.
Och det är kaos i mitt liv, men hur kan jag vara lite mera den förälder jag vill vara till barnet här?
Mm.
Så det kan ju bli ganska så... fin. Alltså det är klart att det är sorgliga samtal det blir. Att få höra att ens barn upplever en på det sättet. Men ändå, att det kan leda framåt, tänker jag.
Mm.
Föräldrarna vet ju att man har ett problem, tänker jag, när man söker hjälp och man vill ha hjälp. Mm.
Nej, precis. Det jag var mest nyfiken på är den här att om hur ofta, för du beskrev det väldigt väl, man är intrassla i sina egna konflikter, matkampen, och... Är det så att man förlorar barnens perspektiv? Det var mest utifrån det som jag beundrade, om det var någon överraskning eller de hade gått in så mycket i konflikter att de inte fattade. Men du förklarade att någonstans kanske man vet att det jag gör är inte så bra för mitt barn, men det är svårt att ta sig ur den där.
Mm.
Mm. Och sen en annan sak som jag kommer att tänka på, som anhörig, som person som är runt omkring det här paret som har separerat och är i konflikt, vad kan vi göra eller säga?
Mm. Den där tycker jag är guld att tänka kring. För här, anhöriga kan ju göra så mycket, och det är ju så lätt också att man som anhörig dras in, att man... Såklart, man är ju kanske sin egen anhöriga närmast och tar parti och så.
Ja, precis.
Men att man försöker ändå att ha lite, Alltså, ta lite mera det här helikopterperspektivet. Försök att ta ett kliv tillbaka. Ta ett helikopterperspektiv på barnets situation här.
Mm.
För att ja, det här barnet är det som vi alla måste måna. Och barnet behöver så mycket lugn och tydlighet och som möjligt. Och vad kan jag som anhörig göra? Jo, men jag kan ju försöka mana den här föräldern då till att samarbeta, till att inte prata illa om den andra föräldern till exempel inför barnet. Och jag kan ju själv vara väldigt mån om att inte göra det heller.
Mm.
Att hjälpa till med samarbete, är det en väldigt, väldigt sårig tid som det ju kan vara efter en separation där man kanske är hudlös och har gjort varandra illa, som sagt. Ja, men då kanske jag som farmor eller morbror eller vad det kan vara till barnet, kanske jag kan träda in och vara lite extra, hjälpa till vid en hämtning eller lämning och där tills föräldrarna har, och tills situationen har stabiliserats lite mera.
Mm. Jo, för att sen kommer jag att tänka som sista frågan om vänner. Många gånger när är ett par som separeras och hamnar i konflikt, det är sådana man känner sig nästan tvingad att ta parti för den ena eller den andra. Trots att de allra flesta inte vill. Vad kan man göra då?
Alltså, kommunicera är ju... psykologer, vi gillar kommunikation.
Ja.
Men att prata om det faktiskt... Jag tror vi skulle kunna vara mycket modigare i våra relationer ofta och våga prata om det här med de parterna det gäller. Säga att ja, men så här, jag tycker jättemycket om er båda och jag fattar att vi kanske inte kan fira midsommar ihop som vi har gjort förr. Men, men min familj skulle jättegärna vilja fortsätta träffa ert barn när den är hos både den ena och den andra föräldern, om det är två föräldrar det handlar om. Är det okej? Hur ska vi göra? Sen brukar sånt där ofta klarna med tid. Men faktiskt att man kanske ska våga och kommunicera och prata lite mer om det. För det är ju sånt som alla går och tänker på garanterat. Och de som har separerat, de funderar ju på det. Vilka vänner kommer välja mig och vilka väljer mitt ex? Så.
Precis, det är ganska vanligt den här att man hamnar i mitt. Och man vet inte och den ena och den andra vill att man ska ta parti som sagt, det händer vanligtvis i par som separeras och inte hamnar i så stora konflikter, så är det större om det handlar om par som hamnar i stora konflikter. Är det någon fråga som jag inte har ställt till dig som du tycker är relevant i den här kontexten?
Får jag prata lite grann bara om barn? Alltså jag tänker, vi pratar ju om barnet hela tiden. Men det är ju det jag älskar mest att prata om. Så är det är ju barnet i det här och barnets behov i det. Så bara lite snabbt så tänker jag att barnet har ju behov av korrekt information som jag pratade om innan. Vi vet att När det stormar och svajar och är kris, då kan ju ibland vi vuxna, vi kan tänka att nej, men vi ska skydda barnet, vi ska inte berätta att vi ska separera eller vi ska inte säga si eller så till barnet. Men barnen förstår ju och har ju fantasier om saker och ting som pågår. Och vi vet ju att väldigt ofta så är ju barns fantasier så mycket värre än verkligheten. Så, så att man ger barnet så sann information man kan. Ja, men då kommer du att bo där och vi ska bo där. Och jag tror det kommer att bli bra, men det kommer att vara jobbigt ett tag. Så, du ska gå i den skolan. Så att vi ger barnet den information vi kan ge. För det vet vi lugnar. Och sen att vi också kommer ihåg att behålla de här vardagliga grejerna som är så viktiga för barn. För barn pallar inte med att vara i det tunga och jobbiga hela tiden, utan de behöver få ha vardag och få ha sina rutiner och gå till skolan och man behöver leka och ha sina kompisar och liksom gå in och ut ur det här som är jobbigt och kämpigt. Vi pratar om att barns barns sorgreaktioner, barns sorg är randig, men det skulle vi kunna säga också om barn som befinner sig i den här typen av situation, att det behöver få vara randigt, det får inte vara tungt hela tiden. Jag behöver också få ut och springa i en lekpark, även om ja, mamma och pappa precis har haft världens bråk, så behöver jag få, och jag tycker det är skitjobbigt, ja, men då behöver jag få ut och leka, eller att vi kör Mario Kart eller någonting. Så det är väl lite sådana grejer jag tänkte på.
Men tack, för att jag har hört att många gånger de vuxna tolkar om det är ett barn som har sorg av olika anledningar. Och när barn leker, det tolkas som att barnen bryr sig inte. Eller, och det är en himla bra förklaring som du ger, det är att barnen går ut och in.
Absolut, och barn behöver verkligen leken för att kunna reglera sina känslor, stressnivåer och också kunna processa det som sker. Det finns ju en anledning, tänker jag också, till att att hjälporganisationer skickar fotbollar och leksaker till barn i flyktingläger. För man kan tänka att hjälporganisationer, ska de lägga ner tid på leksaker? Ja, det ska de, för att det är nödvändigt för barnen i de svåra situationerna.
Ja, men tusen tack för din medverkan.
Tack själv.
Tack.
Det var jätteroligt att få vara med.
Ja, det var väldigt, väldigt intressant. Ni lyssnade på Egen Kraft, webbradio, och på programmet och relationsspecialist, psykologen Liria Ortiz vägleder dig. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre, och vår sponsor är Betonfabriken Coworkingskontor. Och vill ni kommunicera med oss via sms kan ni göra det på 070-019-0825. Tack för att ni lyssnade!